If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Halloj! Nu är vi igen.
Hej! Ja, det är det.
30 plus. Ja. Och vi trevar fortfarande.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed.
Vi trevar lite extra idag, känner jag.
Nej, men vi trevar något alldeles enormt. Jag undrar om inte det här kommer heta semesterhjärnan. Semesterhjärnan bara.
Ja.
För nu är vi ju, vad jag skulle vilja hävda är mitt i årets röv.
Precis.
Det är liksom, alltså jag vet inte, man brukar typ tänka att årets röv är antingen precis innan jul när allt är så jävla stressigt och jul ska fixas och allt sånt, eller typ så här i januari, feb, när allt bara är grått och trist. Men jag vill hävda att det här är årets röv, när det är alltså, man hinner inte med ett jävla piss, man är alltså, allt ska hända samtidigt, allt ska lösas inom loppet av alldeles för få dagar. Det är likadant varenda år, det spelar ingen roll hur man gör, det är bara ett enda stort tidstetris. Och så slutar ju hjärnan att funka, för den har jobbat ett helt år.
Mm.
Så att liksom, där är vi nu. Och jag tycker att det är så, man blir typ så här sur på folk som vill så här bjuda in en till olika roligheter. Alltså det känns alltid som att man bara, skämtar eller? Hur fan ska jag hinna det? Att det, är så här, det är som att man är förbi liksom att ta in typ att så här, det här är bara en trevlig grej och det är klart att folk vill göra så här innan sommaren saker och det är liksom som, nej alltså, vi har gått hotwired, nu är det bara, alltså det brinner i huvudet och det är så jävla trist när man också är på sånt där ställe, man liksom inte riktigt njuter av någonting som man gör, alltså allt är bara saker som ska checkas av i liksom den här eviga checklistan, det är blä.
Ja, men jag håller med, för typ inför jul så brukar jag ändå vara rätt bra på att liksom, ja men det som sker med julplanering och julklappar och maten och det där, det tycker jag är rätt bra på att liksom styra upp och pytsa ut och sen lägga liksom ambitionen lite lägre och sen just vet man att, alltså det kanske är 2 veckor man är ordentligt julledig och då har man inte så stora krav på mer att man kommer liksom så här käka lite rester och ligga hemma och kolla på filmer, man kanske går ut i snön och gör någon så här aktivitet, men det är väldigt lite förväntningar tycker jag på jul och nyår, till skillnad från sommarsemestern där man tänker att man måste leva för ett helt år sen, att man vill uppleva grejer och man vill liksom. Och så känner man typ att man, när man går mot semestern så blir det så jobbigt som det typ aldrig har varit. Och det är likadant precis som du säger, varje år. Och så tänker man typ, ja, men de första 2 veckorna på semestern kommer bara vara att man är ett vrak som liksom inte vet vad man heter. Och bara behöver, alltså så här, är det värt det? Typ, det är det ju såklart. För att sen kommer man ju ur det sen förhoppningsvis lite mer utvilad. Men jag tycker alltid att de här första veckorna och liksom runt, alltså från midsommar och framåt så är man typ rätt paj alltså.
Ja. Ja, verkligen. I agree. Jag skulle egentligen, jag börjar tro att det kanske skulle vara ett recept. Jag skulle egentligen ha dragit iväg direkt på resan av dagen. Det blir inte så, men jag tror att det kanske egentligen är, skulle vara det perfekta receptet att så här, verkligen så här, kickstarta igång semestern och liksom semesterkänslan i kroppen. Tror inte det? Att man bara så här, börjar med att sticka någonstans som skriker semester för dig, liksom, vad det nu är. Om det är på ditt landställe eller om det är på någon resa eller wherever. Men bara så här, lämna sin vardag och sitt liksom, vanliga liv direkt för att bara tvinga huvudet och kroppen att fatta att så här, nu är det dags att slappna av, nu är det något annat, nu är det sommar, nu är det ledig. Ja. I don't know.
Ja. Ja, men precis. Alltså, det är ju det man skulle vilja. Och jag hade nog gjort det om det inte var så att vi hade midsommarbokat med vänner här i Stockholmstrakten. Annars hade man ju bara så här, nej, nu blåser vi bara någonstans. Liksom. Eller hoppa på en flight till typ en charter. Men nu, våra planer nu är så här, vara hemma här i huset till 4 juli och bara, alltså jag ska försöka till midsommar och vara klar med allt. Alltså så att det inte finns någonting. Alltså inte ens att, jag sa till nu, så inte ens att Instagram-grej som måste göras.
Nej.
Ingenting.
Nej, exakt.
Och sen där då liksom bara försöka komma ikapp med huvud och kropp och allting. Och sen så har vi faktiskt nu fått att vi ska hyra en husbil. Det ska bli spännande.
Ska ni ha en RV-semester?
Alltså en superlyxig husbil från 4 juli och i 2 veckor. Och då liksom, för först var vi så här, ska vi ta vår bil ner i Europa? Och så, den är liksom lite för liten. Och så känner man med elbil och man vet inte med laddning. Och så liksom, om vi har problemet med att du vet, det är laddköer också på vägen. Att man får stå i kö för att ladda, då kommer allt ta längre tid. Och så måste man hinna fram till ett hotell och lägga barnen. Och alltså allting blir liksom, nu bara, fan ändå, kanske inte liksom drömmen att bilen är nere i Europa i en husbil, men så jävla mycket enklare att bara packa in allt och alla, och sen så kan vi, då behöver vi inte boka någonting för vi har alltid husbilen och kan hitta en ställplats liksom.
Ja visst, exakt.
Och den har också så här solpaneler på taket och så, vilket gör att vi inte behöver liksom, vi måste inte hitta ett ställe där vi kan stoppa på strömmen och allt det där, och den har vattentank.
Nej.
Och så att, man kan bara köra så här ställplats liksom, där man får där man får parkera helt enkelt med husbil.
Men man kan skita i husbilen.
Ja, eller vad då? Vad menar du?
Alltså gå på WC.
Ja, den har dusch och toalett och allting.
Ja. Vad kul.
Ett litet kök och kyl och frys och alltså skitmysigt känns det nu, bara så här. Får vi se hur långt vi tar oss.
Ja, ni har liksom ingen så här färdig destination, hit ska vi, utan mer bara, vi rullar neråt så ser vi vad vi känner för.
Ja, men vi var sugna på Italien, men det är ju lite längre än att ta sig till typ norra Frankrike och Paris, för att Betty vill jättegärna på Disneyland, och så tänkte vi, fan, då kanske vi bara kör klart. Frankrike, för det är, alltså det är 50 mil extra till liksom Alperna och Italien, och då är det 100 mil liksom tur och retur extra.
Ja, visst.
Det är ganska mycket liksom.
Ja.
Och blåser på bara för att man vill ha varit i Italien. Då kan man hellre ta en flygresa till Italien sen. Ja. När man kanske har lite barnvakt också. En weekend.
Ja. Ja. Exakt. Ta en liten parents getaway. Nej, men det låter väl bra. Destination Euro Disney.
Mm. Så vi får se lite vad det blir. Så där får ni in och följa på min Instagram för se var vi hamnar. Men sen,
ja, men det blir kul. Där måste du flitigt rapportera.
Ja, och efter det så hade vi ju bokat Gotland i 2 veckor. Men nu har vi bestämt också där att vi har lagt ut Boden de 2 veckorna. Vi hade tänkt vara där också. För vi har hyrt ut den lite på Airbnb i sommar just för att vi ville testa att göra någonting annat. Mm. Och då kommer vi nog vara hos mina föräldrar istället. Så att det blir lite liksom, man får lite hjälp med barnen och sådär.
Ja. Ja, men det låter väl bra.
Jag tror det kan bli, det känns som en okej plan ändå.
Ja, det låter väl som en jättehärlig plan. Jag tror ditt stora barn och mitt stora barn ska fira midsommar ihop också.
Det var kul.
Ja.
Kul att vi blev bjudna.
Kul att vi var bjudna. Vem ska du fira med?
Jag ska fira med min kompis My hemma och sen de bor i Stortorp typ. i ett hus.
Var ligger det?
Det ligger alltså liksom nästan till Farsta till, fast nere vid vattnet där. Men, okay. Och det är ju så skönt också för att då Sam, eftersom Betty är inte med, så Sam och de har en dotter som heter Penny som leker jättebra ihop. Och sen har de en ettåring, ja, och vi har bebis. Så det blir lite samma upplägg, vet man, sist,
ja,
på dagen.
Ja, visst.
Man, ja, man kanske dricker lite vin, det är lugnt och stillsamt. Men,
ja. Det låter ju perfekt.
Men har du tänkt på det här kring midsommar med att man blir, man kanske bjuder hem till någon och så vet man att den personen har liksom en tradition av midsommar. Och sen året därpå så vet man att det är fortfarande en tradition av midsommar. Och så blir man liksom inte bjuden igen.
Ja, just det, precis. Nej, alltså, jag har ju aldrig varit med om det.
Nej, det har du typ inte.
Men fan, alltså jag fattar exakt. Ja, gud vad jag skulle också vara svårt. För man, alltså jag tycker alltid att det är svårt att bli arg på någon någonsin för att man inte blir bjuden på saker. Alltså när folk bjuder inte, jag tycker alltid att folk måste få bjuda vilka de vill på, vilka grejer de nu har. Men jag skulle ha väldigt svårt att inte ta lite illa vid mig om man inte var tillbakabjuden på något.
Ja. Nej, men det är det också, för att jag är ju själv emot det här med, för jag försöker ju liksom så här, stoppa allt som blir tradition, för det, ja, får jag lite panik av när det är så här underförstått att ja, och då firar vi midsommar igen ihop och så får det nyår här igen och så här. Så fort jag har märkt att någonting är på väg att bli tradition så ser jag till, ja, att bara så här, nej förlåt, vi är bortrista eller ja, nej vi ska bara vara hemma, det har varit en tuff liksom bla 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 eller vad, ja, det nu kan vara, vilket gör att så här, jag är ju jättedålig på det där med traditionsgrejer med andra, men det blir så tydligt när man bara, okej, okay, alla de här är tillbakabjudna till det här stället, men inte vi. Och jag försöker bara, fast jag tycker också att det är skönt att det inte blir en tradition, men någonstans så känns det ju ändå lite grann. Man vill ju, men, få, ja, frågan.
Ja, exakt, man vill aktivt få välja bort själv. Men alltså, ibland, ja, är det ju också så att folk som gör någonting upprepade gånger, alltså till exempel har en fest, de kanske också så här, med flit varvar lite vilka människor de bjuder in. Alltså det kanske är så. Eller är det så att alla andra är samma, det är bara ni som inte är samma?
Ja, det är vi som inte är samma. Alla andra är samma, inte vi.
Okay.
Ja, men jag tänker också, så här, det kan ju vara likadant från den här familjen, att de är rädda för att hamna i en sån liksom. För jag hade ändå tänkt så här, om jag får frågan nu, hade jag tänkt långt innan, om jag får frågan nu så kommer jag säga nej ändå, så jag vill inte gå dit.
Jag var ändå inte kär i honom. Nej.
Ja, men man börjar bara tänka så här, vad var det vi gjorde fel?
Their loss, tänker jag.
Ja. Nu ska vi säga att det här avsnittet släpps ju efter midsommar. Så att...
Ja, det gör det. Just det, vi förinspelar det här avsnittet på grund av, ja, orsak och livet.
Semester.
Så att,
ja.
Semester. Så att, därför vi pratar om midsommar som någonting som fortfarande kommer att hända, inte någonting som nyss var.
Exakt.
Så nu vet, vi har inte fullkomligt tappat det, även om det känns så.
Ja, det gör det fan.
Alltså apropå, ja, fullkomligt tappat, det är inte helt sinnessjukt nu. Den här, ja, det var det typ 3 dagar sedan, eller i förrgår kanske det var, när det stod i tidningen att en kvinna dog av överfallsvåldtäkt. Att hon hittades kanske vid liv, men avled senare på sjukhus då. Och att det, alltså så här, det bara puttrade lite bland kvinnor i mitt flöde på Instagram typ. That's about it. Det var liksom ingen riktigt som rasade. Det var inget större som hände kring det. Men köerna på Arlanda! Det får bara inte hända!
Nej, exakt.
Oh. Alltså,
och där börjar männen att lägga sig i. Det går bra att liksom lägga ut en story på.
Ja gud, ja, om man avkräver politiken, nu måste regeringen ta tag i det här. Nu måste de lösa situationen på Arlanda. Ja, absolut. Det är logistiskt skitstökigt på 1000 sätt. Kan få massa jobbiga konsekvenser. Men vi pratar om ett människoliv. Så hur kan folk inte rasa mer? Jag förstår det inte.
Nej,
hur
men
kan
precis.
Det inte bli liksom upprop i riksdagen?
Och att jag läste att det typ i år då är typ 26 kvinnor som har blivit mördade det är, det här var då i vecka 24, vilket innebär att det är mer än en per vecka eller något sånt där som har blivit mördad i Sverige av en man. För att, ja, vi kan väl, alltså, vi kan ju inte säga säkert att den här överfallsvåldtäkten var en man, men med allra största sannolikhet så är det ju det.
Det tror jag nog att man kan förutsätta.
Ja, ja. Och det är faktiskt, det är så jävla sinnessjukt. Och jag vet inte om det stämmer, men jag läste också typ att det skedde mitt på dagen.
Var det så?
Så det är så här, inte ens liksom, alltså så här, för annars har det ju varit lite så här, den allmänna känslan, även om man aldrig ska behöva justera sitt liv efter ett liksom, alltså att man kan bli brottsutsatt, så gör man ju som kvinna det. Alltså så här, för några helger sedan när jag var i Norrköping, så jag var inte i Norrköping, jag var i Västerås, men jag var på väg till Norrköping och det var fel håll. På tal om semesterhjärne. Nej, men i Västerås så kom jag på liksom sent på kvällen vid typ 11-tiden att så här, fan, jag har liksom glömt en grej, alltså typ min tandborste ute i bilen i ett garage som låg liksom en bit bort ifrån hotellet. Och bara, nej, jag har ingen lust att gå dit, för det känns inte säkert. Att så här, man kan inte... Nej. Man kan inte röra sig fritt som kvinna. Och nu kan man ju typ inte ens det på dagen, för att liksom det här ger oss mördare. Alltså det är så sjukt. Och det är så fruktansvärt tragiskt för den här kvinnan och kvinnans familj.
Ja, nej men alltså. Och alla kvinnor bredvid, framför och bakom, som löper samma risk. Och det enda man lär sig är att det får inga riktiga konsekvenser. Nej. Det är ingenting riktigt som händer efter det. Nej, jag vet inte. Det var jag, man blir fan mörkrädd.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On that note, så läste jag en artikel i The Guardian. Mm. Så var det en, alltså, artikeln handlade då om böcker av kvinnor som varje man borde läsa. Jag bara måste få berätta om själva artikeln. Liksom. Att det började då med... Det finns en brittisk filmskapare som heter Richard Curtis, som även om man inte känner igen hans namn, så det gör man om man är filmintresserad. Men annars så känner man igen hans filmer. Han ligger ju bakom sånt som Fyra bröllop och en begravning, Notting Hill, Bridget Jones dagbok, Love Actually. Alltså alla såna där liksom riktiga romcom-giganter, liksom klassiker. Han pratade om hur trist det var att liksom vara lite lamslagen yrkesmässigt under pandemin. Men att han då fick åtminstone tid att ta igen lite läsning, specifikt läsning som kvinnliga författare står bakom. Och då, quote, to compensate for 63 years of male bias, som han själv då uttryckte det. Och nu har han då läst 32 böcker av kvinnor på 2 år och är helt frälst. Han har börjat så här, sätta i system att han ger bort, så fort han ska bort på middag eller någon fyller år eller någonting, så ger han bort böcker av kvinnliga författare, och han är typ inne på antikvariat och letar, alltså så här, skriker efter titlar han tycker de borde ha och sånt. Otroligt roligt, det har blivit helt biten förstås. Men då visar det sig alltså att han och andra män läser i snitt bara böcker av män. Alltså män har en ratio i deras bokkonsumtion på 80-20. Det är 80, alltså 80% är böcker skrivna av män, 20% av kvinnor. För kvinnor är motsvarande ratio 50-50 ungefär. Vi läser lika mycket böcker av män som av kvinnor.
Ja, det förklarar ju så jävla mycket ju.
Ja. Men då tror man ju också att det handlar mycket om att mäns fördomar är att kvinnor skriver mycket om relationer och kärlek och känslor och sånt där som män inte riktigt vill läsa om, när det finns liksom krigshistorier eller annan crime, spionberättelser och sånt där spännande som kunde ha varit någon slags upphöjd version av ens egna liv liksom. Och att det är det män hellre läser. Och att det i sin tur kan bero på att män inte riktigt uppfostrar att prata om känslor och det man inte pratar om liksom, eller har ord för, så vill man sällan läsa om. Liksom. Då får man hellre läsa om så här, vad ens liv hade kunnat vara på ett spännande sätt. Liksom. Men sen så lyfts också olika saker i böcker beroende på om de är författade av män eller kvinnor, skriver de i den artikeln. Det vill säga även i spänningsromaner eller våldsamma romaner av kvinnor, så tenderar man att fokusera på relationerna i boken när de diskuteras. Alltså så att även om en kvinna skriver om saker som män klassiskt sett kanske mer har skrivit om, alltså spänning, våld, terrorism, inte vet jag, så blir det lätt att diskussioner efter boken ändå handlar om de relationer som skildras i boken. Inte det är intressant? Att man ändå är fast med samma samtalsanalyser liksom, eller ämnen kring det liksom. Ja.
Ja, men att man då undermedvetet ändå lägger märke till om det är en manlig eller kvinnlig författare då i hur man plockar upp det, antar jag.
Ja,
för det där tänkte jag på, den här gamla undersökningen som de har gjort. Jag vet inte vem som gjorde den, men det var ju på tapeten för några år sedan, att man hade fått bedöma en text och inte vete liksom könet på den som hade skrivit texten. Och insåg då att när man inte visste könet så bedömde man texten likadant. Men när man visste könet, för vissa hade då fått, de hade delat in i 3 grupper. Så texten var så här, det här är skrivet av någon annan, en grupp. Det här är skrivet av en kvinna, en grupp. Det här är skrivet av könlös. Och då var tydligt att könlös, så var det liksom, ja men 50-50. Alltså bedömningen var liksom... Men när det var man så bedömde man texten som mycket bättre, och när det var kvinna så bedömde man texten som sämre, fastän det var samma text i alla grupper.
Nej.
Så hade man gjort det med, så du vet, man har ändå ett underlag på 3000 personer som har läst den här texten. Jag vet inte exakt alla detaljer, men det blev jättetydligt att samhället då bedöma texter skrivna av män bättre än texter skrivet av kvinnor. Då, det var samma text, bara baserat på att man vet att könet är man. Så det är ju det som är liksom en male bias då. Så kvinnor måste alltid då vara typ 30% bättre i allt för att bedömas på samma sätt som en man. Och det är så jag tycker också, så när man pratar om lika lön för lika arbete, och det här att så här, vi måste alltid komma ihåg att männen har liksom alltid ett 30% bättre utgångsläge för typ allt de gör. Som man som kvinna måste vara 30% bättre för att kunna få samma liksom förutsättningar. Och där börjar det bli väldigt läskigt.
Men det här med texterna, för fan vad, alltså, för det blir ju så, det blir så läskigt att man får svart på vitt på det där viset. Alltså att samma text bedöms olika när man vet könet på. Och jag bara undrar så här, men okej, är det att man cut men greater slack liksom? Alltså hantverksmässigt? Alltså just när det handlar om text?
Eller att man tänker att man har högre krav på... Ja, men man har alltid tänkt att så här, det manliga geniet, alltså en man som har satt sig ner och skrivit en text, det, alltså att männen är roligare, männen är liksom, alltså så här, att det bor så mycket annat i det där som man tänker, som är så djupt rotet i människor. För jag tänkte bara så här, hur man kan applicera det där framåt i skolor till exempel. Varför inte göra så att du bygger programvaror för prov till exempel, där lärarna aldrig får veta vem i klassen som har skrivit provet eller texten när läraren sätter betyget.
Ja, just det.
Så läraren har ingen möjlighet att ha heller förutfattade meningar om eleven. För det kommer jag ihåg att jag kände mig så här, så till exempel i musikkunskap, alltså i musik så fick jag ett sämre betyg än klasskompisar fastän jag spelade gitarr och piano, och jag kan ju ändå, alltså sjunga inte bra, men jag kan ju sjunga rent, och jag fick bättre betyg på proven än vad jag fick i mitt slutbetyg, och jag hade klasskompisar som inte kunde ett enda instrument, som sjöng falskt, som liksom skrev samma betyg som jag som proven, men då kände då typ läraren mina föräldrar och ville inte att det skulle framstå som att jag fick ett MVG för att han kände mig. Förstår du? Alltså det finns ju bias överallt på olika sätt. Om man bara tänker i ett mer demokratiskt ett skolsystem framåt, så ska det vara, när man lämnar in prov och allting, kön och personlöst, så alla får exakt samma förutsättningar när de sätter sig ner och skriver sitt prov. Sen kanske läraren kan se och lära känna det, men om läraren aldrig riktigt får möjligheten att ta reda på vem som skriver provet, då kanske man inte heller lär sig att ja, men det här är Sanna, eller det här är Abdul liksom. Och då kommer inte de här förutfattade meningarna.
Samtidigt, nej, exakt. Samtidigt är det väl typ att man kanske också, då måste vi kunna bedöma en individs utveckling, att så här, jämfört med vad du var, alltså just, nu tänker jag bara på skriva, inte typ på svara rätt på religionsprov. Men typ att så här, man kanske behöver titta på så här, var man är och var man har tagit sig, eller om man har några särskilda förutsättningar eller sånt som, alltså sånt kanske komplicerar det, anonymiteten liksom. Ja, men jag fattar vad du menar liksom, alltså med det här, för jag bara tänker alltså återigen på den här alltså det här då som jag pratade om att man även när kvinnor har skrivit böcker som skildrar lite mer klassiskt manliga liksom draman, alltså sånt som kanske är mer krig eller våldsamt eller liksom spänning eller sånt, så tenderar man att fokusera på relationer när man pratar om i efterhand. Jag tänker att det kanske också har någonting med hantverk att göra, alltså att man vet, alltså att kvinnor överlag är bättre på att skildra relationer, så att de får en annan betydelse, ett annat djup, vilket gör dem mer intresserade eller är intressant att diskutera i efterhand än om en man skulle skildra dem, trots, alltså oavsett vad den stora kring historien är liksom. Så det kanske också har med saken att göra. Och man därför typ så här förväntar sig mer av en kvinna, att det alltid ska ha ett annat djup eller en annan liksom detaljrikedom eller liksom, inte vet jag, än vad mäns texter ska, det här, gud, det är 100% spekulation. Nej, men
jag tror att du verkligen är inne på någonting där. För jag tror också att det hör ihop med att så här, för det tycker jag att det är så här, ett återkommande bråk jag har i min relation är ju att jag upplever att kvinnor är ju liksom drillade och mycket bättre i grunden på att se saker och ting utifrån. Att försöka ha en objektiv blick. Att kvinnor är så drillade i att liksom, alltså inte bevaka, utan vad heter det? Alltså, att försöka se sammanhang, att försöka ha ett helikopterperspektiv, att försöka känna in grejer som männen kanske inte riktigt har med sig på samma sätt. Och det kanske finns någonting biologiskt i det också, som oavsett hur vi liksom tränar oss, så är kvinnorna förfördelade i det, precis som att männen har starkare muskler. För vi vet ju också att mäns och kvinnors hjärnor är lite olika. Det har de väl typ kunnat bevisa nu, men vi kan ju träna oss till att göra typ samma grejer liksom. Men det jag tänker att så här, för det tycker jag att vi bråkar om mycket, det jag upplever att jag har lättare att se liksom vissa grejer utifrån som jag upplever att min man inte har. på något vis.
Ja.
Alltså...
Ja, men och att man också, för det här, att man också tycker jag som kvinna har så jävla mycket lättare att se the greater good på något sätt. Att så här, ja, men i det stora, eller så här, köpa läget för vad det är också. Att så här, men nu är det så här. Och då får vi bara tänka, hur gör vi det bästa av det? Alltså så här, den där grejen som också handlar om att ta ansvar för liksom vilken energi man sprider ut, vilken liksom ja, men du vet vad det ska bli för stämning i familj eller runt omkring i andra sociala sammanhang och sånt. Där tycker jag också att det är som att det så, har varit så tydligt både i alla mina relationer men också i nästan alla jag känner relationer liksom, att man har nästan, alltså nästan alltid så snarlik problematik i sina relationer för att kvinnor tar ett annat liksom socialt ansvar för sig själv, för sin relation, för sin familj, för sin partner, alltså, och försöker, ja, men som du säger, se saker i en större, the bigger picture hela tiden liksom. Och jag vet inte vad, ja precis, är det liksom, är det att vi är drillade, är det det?
Ja, jag vet inte, jag tänker typ så här, redan på skol eller dagis eller förskolenivå så känns det ju som att kvinnor eller flickor liksom förväntas att ta mer hänsyn.
Ja.
Och känna in mer att så här, att man ska liksom, men du, hur är det där, får den där att känna sig, eller ja, nu får du lugna ner dig för nu stör du, eller liksom såna grejer där pojkarna tillåts lite mer liksom bara få vara liksom och röjer på eller vad det nu kan vara, och det fortfarande finns kvar det där, ja men det
han bryr är liksom inte en liten... om honom, du vet hur killar det är.
Ja. Och även om de typ inte ens säger det länge sedan, du vet hur killar är, att de har kommit på att det är fel att säga, så finns det ändå någonting i att så här, killarna får röja på lite. De har lite mer spring i benen ju. Och lite mer liksom, och är lite mer hyggjudd, medan liksom, flickorna kanske blir tjuschade snabbare eller vad det nu kan vara. För att, ja, man förväntar sig att flickorna hela tiden ska ta hänsyn till sin omgivning. Vad är bäst för kollektivet? Killarna är, vad vill du göra?
Ja, precis. Eller ännu mer, vad vill jag göra?
Ja, precis.
Nej, men verkligen. Ja, men den här artikeln i alla fall, kan jag säga, den slutar då med att ett gäng manliga författare tipsar. Alltså det är en hel radda, de är säkert 10 stycken. Liksom, bland annat så här, Ian McEwan, Lee Child, Salman Rushdie. De får tipsa om sina bästa böcker skrivna av kvinnliga författare. Vilket jag tänker är kanon. Mm. Men vad tror du? Tror du att män som läser andra män tipsa om sånt här? Att man blir inspirerad eller att man påverkas? Liksom?
Ja, det tror jag. Jag tror att det behövs.
För
att jag tror inte att vi kan in i stunden sitta och säga så här, nej, varför ska det ens behövas? Och sen liksom, precis som det här med att det är typ inte så många män som lyfter på Instagram, men mäns våld mot kvinnor, eller när det var den här sexköpsvideon eller vad det nu kan vara, att det alltid är tyst från männen. Och sen när någon man väl liksom talar för det eller försöka belysa det, så upplever jag att de männen väldigt ofta blir hånade. För att det är lite så här, du försöker plocka godhetspoäng och hit och dit. Och att det är så här, damned if you do, damned if you don't, stämning kring det där. Och jag kan bara känna så här, skitsamma då. Skitsamma om det inte finns en osjälvisk handling i det. Det behövs liksom.
Ja, det behövs alldeles oavsett liksom.
Ja.
Ja, nej men verkligen.
Tills vi kommer till en punkt där man inte tänker på det längre. Alltså, men fram tills dess är det väl bra att alla uppmärksammar det på olika sätt. Oavsett om du är kille eller tjej eller hen.
Ja, nej, precis. Och jag tror liksom i det här fallet, det är väl som så här, alltså det är en grej när kvinnor ska tala om för män vad ni som män borde göra och ni borde bry er om. Alltså så här, det blir ju automatiskt, hur det än formuleras, ett gnällfilter på det. Eller liksom så här, kvinnor ska uppmana män att, då finns det ju i många fall automatiskt ett motstånd till att göra det. Så här, tala inte om för mig vad jag ska, bla bla bla. Men när män mer vill bara berätta att så här, det här är så jävla fett, läs den här boken liksom, till andra män, så tror jag att det finns en omedelbar öppenhet på ett helt annat sätt. Liksom, att, alltså, örat lystrar direkt på ett annat sätt, medvetet eller omedvetet. Liksom, för att det inte finns någon... omedelbar spärr liksom, ett omedelbart motstånd, utan att det är bara så här, någon som vill tipsa om någonting, och då är man liksom mer mottaglig, för det ligger inte någon annan motsättning i det, att så här, vi vill tipsa om det här därför att du borde, eftersom ni aldrig har, utan det är bara så här, fan, det här borde du ju läsa. bro. Bra att jag fick en bro i röst när jag skulle låta som en man.
Men vi har haft typ den diskussionen om, när jag snackade med Kjell och bara, men du skulle ju också bara kunna dela någonting kring den här grejen. Och han bara, nej men alltså förlåt, men jag använder inte mina sociala medier på det här sättet. Jag är ju inte politisk. Jag bara, du är inte politisk, nej. Men du la upp det här och det här och det här om kriget i Ukraina. Gjorde du inte det?
Ja.
Alltså man bara så här, okej. Okay. Ja. Men det är precis som du säger, det går liksom, det här gnällfiltret kommer ju på.
Precis. Nej, men precis, det är en viss skillnad. Vem avsändaren är, det bara är så. Liksom. Och oavsett alltså, vilka means, om det är det som krävs för att fler ska inspireras och lyssna och lära sig, så ja, so be it. Då får du vara med en som säger det då. Jag tyckte i alla fall att den här artikeln var både intressant och bra.
Mm.
The Guardian, som sagt, för den som vill läsa. Sen tänkte jag bara att vi ska hinna bara snacka lite. Det blev ju ett jädra chatter här i media om Naked Attraction. Sen den svenska versionen premiärade här förra veckan. Har du sett programmet?
Ja, men jag har hängt med lite i debatten, men jag har faktiskt inte sett programmet själv. Men jag förstår att det fanns någon deltagare som hade tatuerat in Pinocchio över snoppen. Så när kuken reser sig så...
Ja, det är ju... ja, då växer ju näsan liksom.
Ja, så, men och då diskuterade vi Daily Messiah om det var så då att han också behöver säga en lögn, så att det enda sättet som kvinnan kan få honom att stå är genom att medvetet då ställa frågor som han måste ljuga på.
Ja, precis.
Typ, är du en katt?
Är jag snyggare då... här? Do I look fat in this?
Det är alltid en lögn ju. Men de vågar ju inte säga något annat.
Nej, det gör de jävligt rätt i. Men alltså, ja, nej, men det här precis. Alltså det, jag såg ju det här programmet, den engelska brittiska upplagan som ju går på TV sena kvällar, även svensk TV. Så att jag såg det någon gång. Kan det ha varit något halvår sedan kanske? Och alltså, jag tror att jag så här, sa nej högt för mig själv i min ensamhet säkert 8 gånger på det här programmet. För det är så osannolikt. Det är verkligen, alltså, för den då som fortfarande inte har sett, så är det ju alltså då ett program som... man säger väl att det är ett dejtingprogram, lite slarvigt, men egentligen skulle jag nog bara kalla det ett underhållningsprogram. Men där är en då som är sugen på att gå på en dejt, som får välja mellan... Alltså han eller hon står i ett rum, eller hen. Och så är det 5 boxar liksom med frostat glas, och innanför varje box så står det en naken människa. Och sen så lyfts liksom glaset stegvis, att först får den som ska välja dejt se 5 könsorgan helt enkelt.
Mm.
Och så diskuterar de könsorganen, den som vill dejta och programledaren. Och pratar lite förhud och det där ollonet och den pungen och, eller snippor. Då. Vad tycker du om den blygdläppen? Och där var det någon som hade en piercing i klittan typ. Och sen när man har sett det, så väljer den som ska välja dejt då bort en person. Sen så lyfts de här skärmarna ytterligare ett steg, så får man se torso och neråt. Och då fortsätter bedömningen där, pratar man lite mage, lite tits, lite sånt. Personen kan också be dem i lådan, till exempel så här, kan du dansa lite så man får se hur du rör dig? Ja, men du vet, sådana grejer. Och så kan de vända sånt som man får spana in rumporna. Och så står man och diskuterar de här grejerna. Och så väljer man bort den till. Och sen så får man se hela ansiktet också när det är 3 kvar. Och då får man även ett röstprov på alla. Då får man ställa, för den som vill dejta, ställa en fråga till varje. Och sen väljer de bort ytterligare en. Då är det bara 2 kvar. Och då får den som väljer också klä av sig alla kläderna. Så att det är lite even-steven. Och sen till slut så ska den välja sin person, och så går de på dejt samma kväll. Det är liksom konceptet. Och det är så otroligt märklig känsla första gången man drabbas av denna tittning. Att bara, det här händer på riktigt, och det här är en seriös programledare som också står och tar det här, alltså bedömningarna. Alltså det är så jävla special.
Men är det hårda bedömningar? Eller är det liksom ändå lite snällt?
Nej, det är det jag tycker. Alltså det jag tycker att den här svenska versionen verkligen har gjort fint är att det är väldigt tydligt att de har varit måna om hur de här bedömningarna låter. Att det är aldrig liksom att någon säger att så här, usch, bristningar är inte min grej, eller fan vilken liten painy, eller att de där inre blygdisarna hänger ut som bankad lövbiff där, det är inte min grej. Det är liksom inga sådana saker, utan de är alltid så här oerhört snälla när de väljer bort att så här, jag tycker det ser ut som att den i rosa bur här har kanske är lite kort, och jag är ju ganska lång och tycker om att ha klackar, så då, ja, då väljer jag bort den för det. Alltså de hittar ju alltid andra orsaker liksom.
Okej.
Och de är väldigt snälla även när de bara, inte bara när de väljer bort utan under tiden också, att så här, även om man ser på deras ansikten att så här, nej, du tyckte inte att det här var en attraktiv underkropp, så är det alltid typ så här, ja, vad är din spontana när du tittar på den som står i gul här? Ja, det första jag ser är händerna. My ass, det är aldrig det första någon ser när du har naken torso framför dig liksom. Men då är det ändå så här, ja, då vill de ändå vara lite så här bussiga, du vet. Så jag tycker ändå att de tar hand om det fint liksom. Men det är ju lite bisarrt och lite så här att man tänker att så här, det finns ju ingenting i hela världen som skulle få mig att ställa mig naken i tv och låta mig själv bli bedömd i närbild. Det är liksom, det finns ingenting. Alltså inte något skulle få mig att göra det här. Det är otroligt, antingen modiga eller exhibitionistiska eller både och människor som gör detta. Skulle du ställa upp på det här?
Nej, men alltså jag tror typ att så här, i slutändan, de som hittar varandra i det där kan nog liksom funka bra ihop, för det känns ju som ett gäng nudister. Det måste ju ja, man ju vara. Väl... Exhibitionist och nudist liksom. Där ja, man är helt bekväm med att gå naken och sådär. Och då, ja, det är ju en bra, det är en bra så här grundgrej för, alltså så här, om tacoparet kunde bli ihop och vara ett gäng, ja, tacos, då, ja, då känns ju som att nudist liksom, grejen är ju någonting som man har gemensamt liksom. Men jag, ja, vet inte.
Sen verkar det inte som att det är hemskt många dejter som blir någonting mer efter dejten. Så nej, det verkar inte. Men å andra sidan så tror jag att det ska betraktas och jag tror att det ska betraktas mer som ett underhållningsprogram. Men det är intressant att se, för det har ju rasats en del. Jag vet att Nor bland annat är i Nors poddelipodd och Henrik. Ja, men helt vansinnig på hur vidrigt hon tyckte det här var, och fruktansvärt, och att folk med ätstörningar tittar på det här liksom, när kroppar blir bedömda och bortvalda och sånt. Jag vet inte, jag förstår vad hon menar. Jag känner inte så. Jag tycker att de har en ganska fin kroppsrepresentation, och jag tycker de tar hand om det ganska fint. Sen finns det ju en grundproblematik i, såklart, att så här, ja, alltså det de facto gör är ju att välja bort kroppar, även om det är alla sorters kroppar liksom. Ja. Och är det inte det vi försöker typ lära våra barn, att så här, det är inte det man ska gå på när man ska liksom träffa människor liksom. Å andra sidan så finns det ju någonting som är ganska så här sanningsenligt, att ja, men de flesta av oss blir ju också fysiskt attraherade först och främst av ändra anledning liksom. Och det kan ju också vara på tusen sätt, men alltså det finns ju någonting som bara är en ren fysisk attraktion och inte kanske har så mycket med kärlek att göra, utan bara liksom drifter och sexuell lust och allt sånt där. Ja. Och den finns ju vad man än tycker om det liksom, och den är ju ofta liksom vad säger man, instantaneous liksom.
Jag tror att man behöver dofta på varandra där också, för jag tror doften är jättemycket med hur man är doftkompatibel, och då att så här, avgöra på avstånd, så känner man att den där kemin, tror jag, är så jävla mycket att doftarna funkar ihop, alltså att man,
ja,
man kommer ifrån samma doftprofil. Det är sant, profil, typ.
Ja, för det finns ju verkligen vissa som man bara här, av någon anledning inte riktigt klarar deras kroppsdoft. Man kan inte säga, nej, att den luktar smutsigt eller äckligt. Den bara,
nej,
det är någonting, min kropp svarar inte på det här. Jag mår inget bra av den här kroppsdoften. Nej. Och andra som man bara luktar så gott i sig liksom själva.
Ja. Ja. Man blir berusad typ när man känner, ja, när man liksom är nära varandra av just, ja, den andres doft. Och det är ju feromonerna 100%, ens liksom,
ja,
uppsättning, doftprofil typ. Självdoften. Jag tror att det, när jag har valt partner, så har det alltid varit den den som har, och det är därför de har haft olika utseenden och olika liksom personligheter och allting. Jag har inte haft någon gemensam nämnare för någon egentligen.
Nej.
Utan de jag har fallit för.
Så har det varit en doftgrej mycket.
Ja. Och alltså, då pratar vi inte parfymen, utan det är liksom den här självdoften.
Kroppsegna doften. I agree. Det är kul att du tog upp det. Det är verkligen så jävla sant.
Det skulle ju kunna vara ett dejtingprogram.
Ja, exakt.
Man får dofter på massa olika och sen den här vill jag gå på dejt med.
Gud, det enda jag tänker på då är han som är i ett svart rum och ska genom ett hål lukta på någonting och se vad det är för någonting, och han gissar på mögelost allt möjligt och de tänder lampan och så är det hans kompis nakna stjärt.
Fy fan!
Men också, det är det enda jag tänker på.
Förlåt, men en stjärt behöver ju inte dofta mögelost. Det är synd om kompisen. Alltså, det finns tvål.
Is it cheese? No. No.
Fy fan.
Men det har jag inte sett där. Jag måste typ leta upp det här klippet och
Nej,
skicka till dig.
Nej, det måste
jag göra. Det är gammalt, otroligt roligt. Sen är det klöknings-SM efter det. Ah, när han inser vad han stoppar näsan i.
Så hårig stjärt liksom.
Oh. Ja, visst,
som inte är ren heller, med tanke på att en ren stjärt. Jag frågar mig inte hur jag vet det här, men jag vet det här. en ren stjärt doftar ju typ ingenting. Ja. Men...
Men bara, alltså, vad tycker du om det här Naked Attraction-formatet i sig? Tycker du att det är problematiskt eller tycker du att det går väl an?
Alltså, så länge bedömningarna ändå känns liksom, och att det är sånt som människor kan påverka, typ så här, ja, men clitoris piercing är inte min grej, och kvinnan har valt den själv liksom, och kan ta bort den själv, alltså det är en grej jag tycker att såna saker är liksom. Men sen är ju britt, om man pratar om kropparna, och alltså jag vet inte, jag är liksom inte så mycket emot förbud eller så. Om det är också kroppar som representerar verkligheten, att det inte bara står ett gäng liksom superfitt liksom opererade människor som blir någon slags ideal, så har jag svårt att se problemet med det egentligen. Men som sagt, det handlar ju bara om utförandet och att man håller sig på rätt sida när det kommer till bedömningarna. Och det verkar de ju ändå ha gjort i svenska.
Ja, det tycker jag absolut att de gör. Ja, men det är som sagt, det känns som vi är inne på samma spår här, att det känns som att det är, man förstår det grundproblematiska i att göra ett program kring att bedöma kroppar, och samtidigt så här, verkligheten ser ut som det görs under ganska ansvarstagande former. Jag tycker det är ganska oförärligt.
Ja, och sen också så här, alla har olika smak, och alla kan ju tycka att kroppar är fina på olika sätt. Och det tycker jag också liksom är en sån grej som man då kan använda programmet för att belysa. Att så här, liksom, det inte behöver vara en sån här jättetydlig norm som vi pumpas med på Instagram ändå. För att jag tror inte att det här Naked Attraction leder till att, det som Nors var en av hennes liksom invändningar var ju, att det leder till då kanske ätstörningsproblematik, att folk redan har utseendefixering och ätstörningsproblematik. Men den får vi ändå via våra sociala medier och via våra filterbubblor. Alltså jag just nu håller på att bli, jag bara så här, jag måste typ bara avfölja och försöka komma ur min filterbubbla. För överallt så är det liksom sådana kroppar som jag inte har och aldrig kommer att få igen. Och jag känner att det påverkar min självkänsla liksom.
Ja visst.
Så jag tror typ att kolla Naked Attraction och se liksom folk bedömer kroppar och säger fina saker om de här kropparna. Det kanske snarare kan göra lite gott.
Ja, precis. Ja. Precis. I agree. Jag håller med. Och det är så mysigt när vi håller med varandra också.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Får jag bara berätta en sista grej innan vi slutar?
Ja.
Alltså det, du kommer att tycka att det här är så typiskt jag.
Vad har du gjort?
Jag tror att det är en så snålklara i gasen. Alltså, för när vi skulle gå på L-galan så testade jag för första gången akrylnaglar.
Ja.
Jag har ju alltid haft sådana mjuka naglar som man typ kan böja fram och tillbaka. Alltså, det är bara, även om jag äter tillskott och allting så är det bara som alltså supermjuka naglar. Vilket gör att jag kan typ, även om jag har de korta så kan jag inte ha nagellack. Det håller inte ens en dag på mig för att det spricker sådär. Och gellack kanske håller så här 2 veckor medan det på andra kan hålla liksom en månad. Ja. Vilket gör att jag testade då akryl nu för att jag ville att det skulle hålla till L-galan så att jag inte behövde liksom gå och fixa dem samma dag eller sådär. Och insåg då att när man har hårda naglar, då håller nagellacket.
Ja.
Det håller i flera dagar. Om man har hårda naglar. Och då insåg jag så här, fan, jag kan ju inte gå och fixa akrylnaglar liksom var tredje, fjärde vecka. Det har inte jag råd med.
Nej.
Så, kolla lite i tutorials och så där och bara, hur svårt kan det vara? Det såg jättelätt ut. Verkligen jättelätt. Och beställde hem ett kit. Och skulle fick vi också med en sån här egen sån här salongsfil, en elektrisk fil med massa olika munstycken och grejer. Så det här kommer att bli så bra, tänkte jag. Och kollade det och bara, det här kommer att gå
den toppen. Har du beställt, ja.
La på igår, alltså jag ska skicka en bild. Vi kan väl lägga upp en bild i vårt fröjd också. Jag ska bara försöka komma ihåg det. Men topptunner, det är absolut värsta jag sett. Alltså det är en slakt. Och nu är jag i ett problem med att så här, jag kan försöka fila bort det nu, men jag vet inte om för jag kommer ju inte våga gå in på en salong och säga förlåt, jag har gjort det här, kan ni ta bort det här? Det här är fruktansvärt. Och det ser liksom ut som att jag doppar mina händer i trolldeg. Alltså det är liksom...
Jag tror absolut att lösningen kommer vara att du går till en salong och säger precis så, förlåt, jag har gjort det här, kan ni ta bort det?
Jag tänkte, kan jag gå dit och säga typ att jag lät en vän testa på mig första gången för hon håller på att lära sig, och sen tänkte jag att nej, men det är ingen som kommer att tro att någon som vill hålla på med naglar har gjort det här. Alltså det finns liksom inte. Så mitt tips till alla er där hemma, om ni tänker att ni kanske kan testa att bli i er egen nagelsalong, gör det inte. Gör det bara inte.
Du vill säga DIY, don't do it yourself.
Exakt. Det är som en det och våtutrymmen. Aldrig någonsin själv hemma.
Ja, det, put that on a t-shirt. Hörrni, on that note så avslutar vi detta sommar detta sommaravsnitt Sommarhjärnan, och sen så säger vi puss och kram för idag helt enkelt. Nästa vecka blir det spännande intervju, det vill ni inte missa.
Det vill ni inte missa. Ja, bra bra. Puss,
puss. Puss och kram.
Hej hej.
En podd från Allermedia.